Hej och välkomna till avsnitt 1091 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 120 i min serie om USA-valet 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer en uppdatering om det senaste i valkampanjen. Varmt välkomna! Ja, det är dags för en uppdatering om presidentvalet 2020 och just nu så befinner sig partiet i en tidpunkt där man gör allt för att ena partiet bakom Joe Biden och få partiet att sluta upp bakom Joe Biden som partiets kandidat. Och det senaste som hänt är att ingen mindre än Hillary Clinton har gett sitt endorsement till Joe Biden och hon gjorde det igår den 28 april. Och precis som Bernie Sanders så gjorde hon det genom att delta på Joe Bidens webbforum och jag tänkte vi spela ett klipp från det webbforum som Biden höll igår tillsammans med Hillary Clinton.
Hello everyone. Thank you for joining us today. This is an anxious and difficult time for Americans all across the nation. More than 57,000 lives lost. More than 26 million Americans have filed for unemployment. We're all worried about our health and our families. And women are experiencing much of the pandemic devastating impacts more than anything else. Millions of women have lost their jobs or had their hours slashed and are facing worries about just making ends meet. And millions more of women are on the front lines as healthcare workers, doctors, nurses, sanitation workers, childcare workers, grocery store clerks, workers, and more are carrying on their backs the rest of the nation. Domestic violence survivors are at a heightened risk, forced to shelter in place with their abusers. Women's access to reproductive health care is increasingly in jeopardy. And while this virus can hit anyone, anywhere, regardless of race, gender, economic status, or level of power, it doesn't impact every community equally. It hits hardest those who are most vulnerable and who have the fewest resources, including women of color and low-income women. This pandemic is pulling back the curtain on so many inequities in our society. The lack of paid sick leave, for workers, the need for a livable minimum wage, the need for stronger unemployment insurance. We're going to dig into all these issues and more in today's discussion, and I'm really thrilled to have my friend, the former senator and former secretary of state and the woman who should be president of the United States right now, Hillary Clinton. Welcome, Hillary. It's great to have you here.
Thank you so much, Joe. It's a real pleasure to be here with you and to be part of this very important discussion. And I am thrilled to be part of your campaign to not only endorse you, but to help highlight a lot of the issues that are at stake in this presidential election.
Så det var alltså Hillary Clintons stöd till Joe Biden och det här är såklart ett väldigt viktigt stöd. Hillary Clinton var utrikesminister under Barack Obama och hon var presidentkandidat 2016 och dessförinnan så var hon ju senator och first lady då under Bill Clintons presidentperiod. Så att ett jätteviktigt endorsement för Joe Biden det här. Men alla är inte helt nöjda över att Hillary Clinton har gett Joe Biden sitt stöd. Hon var ju den som hon ville bli USAs första kvinnliga president. Hon var inte det 2016. Men hon har ändå varit en person som alltid betonar kvinnofrågor, kvinnors rättigheter. Och i det här forumet med Joe Biden så pratade de också väldigt mycket om just kvinnor, vikten av att hjälpa kvinnor i coronakrisen och så vidare. Men det är så här att det finns en kvinna som är väldigt kritisk till Joe Biden och hon heter Tara Reid och historien är att när hon arbetade på Joe Bidens senatskontor 1992-1993 så utsatte han henne för många sexuella trakasserier och det värsta var när han körde upp fingrarna mellan benen på henne och tryckte upp henne mot en vägg och sådär. Och hon har länge har ord stått mot ord, men nu nyligen så hittades ju, det grävdes fram ett klipp från CNN, Larry King på CNN, där Tara Reids mamman är nu avliden, men hon ringde i alla fall in till Larry King 1993 och sa att min dotter arbetar åt en känd senator och hon har problem på jobbet och det har hänt vissa saker. Hon vill inte berätta exakt vad som hade hänt, men det här klippet från Larry King, jag pratade om det i min förra podd, det stärker verkligen Tara Reids anklagelse. Nu finns det fog för att tro på henne. Ord står inte längre bara mot ord. Joe Biden förnekar det här såklart. Så att hon har fått väldigt mycket cred och väldigt mycket stöd nu, och allt fler börjar inse att det ligger en hund begraven här, eller åtminstone att Joe Biden försöker begrava en hund och så. Vi ska gå in på det här lite mer djupare snart då, men Tara Reid i alla fall, hon är väldigt besviken på Hillary Clinton, och hon är då det därför att hon anser att Hillary Clinton nu stöder en person som har utsatt henne för ett sexuellt övergrepp. Och hon skrev att Tara Reid skrev då att jag röstade på Hillary Clinton 2016 och jag röstade på henne i primärvalet och jag är en livslång demokrat och nu ser jag någon som stöder en sexual predator, och det är min tidigare boss Joe Biden som våldtog mig, skrev hon till och med där och sådär. Och Hon har också sagt i Fox News att Hillary Clinton har en historia av att hjälpa mäktiga män att dölja sina sexuella övergreppsbeteenden ungefär. Och då tänker hon väl på, ja, dels på Joe Biden då, men även på sin make då såklart, och Bill Clinton. Och Tara Reid säger vidare att jag kommer inte att låta mig tystas eller ignoreras och sådär, utan jag kommer att stå upp för sanningen, säger hon. Och så att hon är väldigt besviken på att Hillary Clinton nu ger sitt stöd till Joe Biden, och det är förståeligt att hon är det. Men vi kan dra de här, det som stärker hennes tes helt enkelt. Därför att det är som så här, som sagt, tidigare stod ord mot ord, sen kom det här klippet från Larry King. Och sen så är det ju två personer vi har vetat tidigare som hon har berättat det här för. Dels en barndomsvän och hennes bror och hennes mamma också. Hennes mamma är ju nu avliden. Men tidningar och så, de har fått storyn bekräftad av brodern och av barndomsvännen som har sagt att jo, men vi minns att hon berättade det här, att det här hände på 90-talet. Men nu har det kommit fram två nya vittnen, och det är att dels så har en tidigare granne bekräftat det som hänt, att det här var någonting som hände. Jag minns att hon berättade det här, och hon heter Linda Lacaze. Och sen finns det en annan person som heter Lorian Sanchez som har arbetat tillsammans med Tara Reid i Kalifornien då, där de kommer ifrån, och då arbetade de åt en delstatssenator i mitten av 90-talet. Och hon berättade att kring 1995 eller 1996 så berättade Tara Reid att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp av Joe Biden. Och den här kvinnan då, Lacaze, säger att jag minns att hon, Tara Reid, sa att hon hade sett upp till Joe Biden och att han tryckte upp henne mot en vägg och satte händerna innanför skjortan och fingrarna tryckte han upp i hennes, mellan benen på henne då liksom. Och Lacaze säger vidare att Reid, hon började gråta när de berättade det här och var väldigt upprörd, och hon tyckte själv, Lacaze, att Reid skulle gå till polisen och sådär. Det gjorde ju inte Reid som vi vet då, hon har gjort det nu senare, men hon gjorde det inte då. Och Lacaze också, jag minns inte alla detaljer, men jag minns vissa saker som hon berättade som verkligen har fastnat där, med fingrarna och liksom skjortan och sådana saker. Det minns jag väldigt väl från vårat samtal på 90-talet. Och den här personen är intressant, och den här kvinnan Lacaze, därför att hon är den första oberoende personen som har på något sätt att kunna bekräfta det här. Hon är första oberoende personen som har kunnat bekräfta det här. Och den andra är ju en bror och sådär. Så att det här är en person som är helt oberoende som har bekräftat det här nu. Och hon är 60 år gammal och hon har inte haft kontakt egentligen på väldigt länge med Tara Reid. Men sen det här kom upp så fick hon kontakt på Facebook, och så här, hon insåg att jag minns ju det här och jag vill stå upp för Tara Reid. Och Tara Reid har nu också, för det var så här att hon gjorde en anmälan där efter att det här hade hänt. Men hon gjorde inte det formellt till organisationen i senaten som hanterar sådana frågor, utan hon gjorde det internt bland Bidens anställda då. Och det här är någonting som Bidens team förnekar, men nu har hon krävt att University of Delaware ska offentliggöra de personakter som finns som Bidens staff, hans stab, hade på den tiden, för i de personakterna så kan hennes anmälan finnas, menar hon. Så att hon vill nu att Delaware, University of Delaware, offentliggör sina personakter för de som var anställda åt Biden där på i hans senatskontor på 1990-talet, för då ska man kunna utifrån det reda ut att hon faktiskt har gjort en anmälan om ett sexuellt övergrepp, även om hon gjorde anmälan internt inom hans stabsstruktur då, så att säga. Så att det ska bli jätteintressant att se om det här kommer fram, och det här är ju utan tvekan en viktig pusselbit för att styrka hennes case. Men framförallt, alltså, nu har vi vittnen, vi har mammans inspelning på Larry King från 1993, så allting tyder ju nu på att det här verkar vara sant. Det är verkligen ingen efterhandskonstruktion det här. Och Joe Biden har hittills vägrat att svara på frågor om det här. Han har inte fått några frågor heller, det är det som är mest ironiskt. Tim Pool, ni minns den här journalisten som var i Sverige 2017 för att utreda om Donald Trump när han pratar om Last Night in Sweden, om Donald Trumps påstående om våldet i Sverige var sant. Han har gjort ganska mycket videos om sådana här saker och han är väldigt kritisk till liberal media. Och hans senaste video heter "Media goes full panic mode as new evidence emerges against Joe Biden. Democrats can't defend him." Och den här videon släppte han igår, den 28 april, då på YouTube, Tim Pool. Och han påpekar hyckleriet inom liberal media, att det tog så otroligt lång tid innan man började rapportera om terrorists anklagelse. Och Joe Biden har kommit undan väldigt lätt. Han har inte fått några svåra frågor alls om det här, och man måste börja ställa honom frågor nu, för nu finns, det går inte bara att säga att det här är ord mot ord längre, utan terrorid har så mycket på sin sida nu att det här är en allvarlig anklagelse. Och ja, sen konstaterar han också att om medien nu står på Bidens sida så förstår han att man inte vill ställa honom frågor, för att Biden kan inte prata, och det bästa för demokraterna är väl förmodligen om Biden fortsätter gömma sig i källaren så att han slipper valdebatterna mot Donald Trump, för att Tim Pool anser att Donald Trump kommer köra över honom, och då har ingenting att göra med om man stöder Trump eller inte, utan Biden kan inte prata, han måste förbereda sig timmar för att få en mening rätt, och Trump kan drabbla på hur länge som helst och få det hela att flyta på. Så att Tim Pool anser att liberal media är väldigt tycklande, så att se gärna den videon med Tim Pool från igår. Vi kan gå vidare. New York, delstaten New York, de har ju ställt in sitt primärval, och de har gjort det av den enkla anledningen att, anledningen är coronaviruset dels då, främst kan man säga, och risken för spridning, och New York har ju enorma problem med det här, men det är också så att det finns bara en kandidat kvar. Bernie Sanders har hoppat av och Joe Biden finns kvar. Men Bernie Sanders har ändå hoppats, och hans team har hoppats på att man ska kunna få finnas på valsedlarna i alla fall, för att få många delegater på konventet och på så vis kunna påverka plattformen. Så att när New York beslöt att New Yorks lokala demokratiska parti beslöt att ställa in eller valkommissionen tror jag till och med att det var, ställa in ja, precis, valkommissionen, ställa in New Yorks demokratiska primärval, då vart Sanders-kampanjen upprörda, och de tyckte att det här var ett slag mot den amerikanska demokratin. Och Jeff Weaver, som var rådgivare åt Bernie Sanders nu under 2020, han tyckte att det här var helt fel, och ingen har bett New York om att avbryta det här, sitt val helt enkelt, och sådär. New York säger att Bernie Sanders hoppat av, och det här är liksom ingenting att bråka om eller inget och snacka om, och valet är över. Det är inte så. Han har inte bara hoppat av, utan han har dessutom endorsat Joe Biden. Så att Bernie Sanders kampanj ska inte gnälla. Men Bernie Sanders kampanj är inte den enda som gnäller, utan även Andrew Yang, den här tidigare presidentkandidaten, han har nu stämt New York för att ha stängt ner valet, för även han hoppades på att hans väljare skulle kunna få göra sina röster hörda även om han inte var kvar. Så att en stämning nu mot New York, och det intressanta här då är att det pratas väldigt mycket om att Donald Trump från Joe Bidens sida inte minst ska kanske skjuta upp valet och sådär och avskaffa valet eller sådana saker, men de som gör det nu, det är demokrater, det är de demokratiska delstaterna, New York nu i synnerhet då, som har gjort så här med covid-19 som anledningen då. Nästa grej vi kan gå in på, inget primärval i New York, men däremot så har det varit primärval i Ohio, och ursprungligen så var det valet tänkt att hållas den 17 mars, men det vart uppskjutet och det vart inställt rent fysiskt, att man fick rösta via post eller gå liksom åka och lämna in sin poströst på lämpligt ställe. Och allt det här skulle vara inne senast den 27 april, och datumet skulle vara stämplat, frimärksdatumet skulle vara stämplat senast den 27 april. Och rösterna är inte färdigräknade, men däremot så har man nu kunnat pålysa, Associated Press har pålyst att Joe Biden har vunnit stort i Ohio i primärvalet där, och han hade bara en motståndare, och det var ju då Bernie Sanders som fanns kvar på valsedeln. Så att Joe Biden har vunnit Ohio också, det spelar ingen roll längre för att Joe Biden har sig, men det är i alla fall en formalitet som vi nu kan checka där. Joe Biden då, vidare till honom. Han fortsätter nu med att leta en vicepresidentkandidat, och det här är en process som han har pratat om där ofta. Han ska välja en kvinna, och påtryckningen har varit att välja gärna en kvinna med minoritetsbakgrund. Och så att det vet vi. Och nu i slutet av den här veckan så kommer hans team på allvar att börja igång och söka och verkligen markera ut kandidater. Hittills har det varit mest spekulationer i media. De kan stå på hans lista, de kan stå på hans lista och sådär. Men nu kommer vi snart att få veta exakt vilka människor har Joe Biden på sin vicepresidentkandidatslista. Och några namn som står högt, det är ju dels Stacey Abrams från Georgia. Hon är intressant därför att hon verkar verkligen vilja bli hans vicepresidentkandidat. Och hon har sagt också att hon är intresserad av det. Och nyligen sa hon också uttala sig om Tara Reid, den här kvinnan då som anklagar Joe Biden för sexuellt övergrepp. Och då kan man tänka att en kvinna som Stacey Abrams som vill stå upp för kvinnliga rättigheter borde stå upp för Tara Reid. Men Huffington Post, de intervjuade ett antal kvinnor, demokrater som är tänkbara vicepresidentkandidater åt Joe Biden, om hur de såg på Tara Reids anklagelse. Och Stacey Abrams uttalande är intressant, för hon säger då att jag anser att alla kvinnor har rätt att bli hörda och ja, hon tror att det här är en historia som, hon har rätt att bli hört här och read, men det här är en historia som New York Times har kollat upp och sådär, och det finns egentligen ingenting som antyder det vi inte redan vet, nämligen att Joe Biden skulle vara en jättebra president och göra kvinnor stolta, säger hon. Så hon säger egentligen ingenting, Stacey Abrams, utan hon säger att vi ska lyssna på Tara Reid, absolut, men Joe Biden skulle bli en jättebra president för kvinnor. Så hon tar liksom inte frågan på allvar, har Biden gjort det här eller inte. Så att det visar lite grann på hur pass mycket hon vill bli vicepresidentkandidat. Men ja, det vill väl alla de här som har den möjligheten, skulle jag tro. En person som har stått högt på listan, tror man i alla fall, det är ju Gretchen Whitmer, Michigans guvernör, som får så mycket kritik nu i sin delstat för att hon har gjort en stenhård lockdown. Hon sa i måndags att hon inte aktivt söker en post som vicepresidentkandidat. Och det är ganska intressant, för det finns de som verkligen gör det, som försöker smickra Joe Biden och så. Men hon säger att jag söker inte den positionen. Men så får vi väl se om Biden frågar henne hur hon ställer sig till den saken då. Så att så ser situationen ut just nu. Och det finns bland demokraterna också ett krav på att man ska ha en svart kvinna. Stacey Abrams är ju svart, men den det pratas mest om, det är ju Michelle Obama. Och den 20 april så fick Joe Biden en fråga på KDKA's nätverk då. Och programvärden var John Delano. Och Joe Biden fick då frågan om vad han tänkte om Michelle Obama som vicepresident och vicepresidentkandidat. Och Joe Biden svarade, I take her in a heartbeat, sa han. Och hon är briljant och sådär, men sen så sa han också att han tror inte att hon kommer att vara så intresserad. Så att, och det är inte så många som tror det heller faktiskt, även om det finns spekulationer. Men hon är i alla fall populär i det demokratiska partiet, Michelle Obama. Nästa grej då som vi kan nämna om Joe Biden, det är att Donald Trump har ju fått igenom det största stimulanspaketet i världshistorien, eller i amerikansk historia, men det är väl i världshistorien också, på $2 trillion, alltså $2 billion blir det väl då. Och det här stimulanspaketet har ju då sjösatts och godkänts av i princip en enhällig kongress för att bekämpa coronakrisen. Men Joe Biden vill ha ett andra stimulanspaket, och han vill att det ska vara a hell of a lot bigger, vill han ska vara. Och han säger att det finns så många behov och vi behöver ett större stimulanspaket. Och ja, vad ska man säga om det? Alltså det kan man förmodligen säga om allting. Alltså man kan säga att det behövs fler respiratorer i New York, som Andrew Cuomo sa och felaktigt sa. Man kan säga att det behövs mer löneförhöjningar på jobbet, alla vill ha det. Alltså det finns alltid någonting man skulle vilja ha mer pengar till. Men alltså staten har inte så mycket pengar att de kommer att kunna tackla alla problem som USA nu har råkat ut för. Det går inte. Inget stimulanspaket i världen kan på något sätt sjösätta ekonomin på nytt från grund och botten, utan ekonomin måste själv komma på fötter. Så vad stimulanspaket kan göra, det är att ge människor i nöd temporär hjälp, och stimulanspaket kan hålla samhällsnödvändiga yrken, essential works, under armarna, till exempel sjukvård och liknande saker. Men däremot kan ju inte ett stimulanspaket rädda ekonomin på lång sikt, utan det är ekonomin som måste komma igång igen. Och tyvärr alltså, det innebär att vissa företag måste gå i konkurs och börja om och sådana saker. Det är så det funkar. Det kan inte ens funka på något annat sätt, för det finns inte pengar. Alltså det är ju marknadsekonomin som upprätthåller staten. Det är inte staten som upprätthåller marknaden. Det är ju väldigt liksom grundläggande saker. Så staten kan göra temporära insatser, men då kan inte rädda hela ekonomin. Och det är det som Joe Biden inte riktigt verkar förstå. Och ja, att kritisera Trumps stimulanspaket som är det största i amerikansk historia och kräva ett ännu större. Det känns, visst, det kanske är ett sjösätt att se till, men det är inte det som är grundproblemet nu, utan grundproblemet är att vi ska hjälpa akut de som kan, men sen måste vi få ekonomin att börja snurra av sig själv igen. Och där handlar ju mycket om att öppna upp USA igen. Det måste man göra för att ekonomin ska snurra på, men då har vi ju pandemin att tackla också, så att det är en balansgång. Men den lösningen, det är absolut inte ett gigantiskt stimulanspaket till, det anser inte jag, även om säkert finns vissa företag som kanske kan behöva hjälp och sådana saker, och medborgare som behöver hjälp att betala räkningar och sådana saker, såklart. Men man kan inte täcka alla behov med ett nytt stimulanspaket, och jag vet faktiskt inte om Joe Biden förstår det riktigt. Nästa grej med Joe Biden, det är att Kina har ju verkligen blivit en kampanjfråga. Det pratades om Kina en gång i förra hösten, eller i höstas, och det var på en valdebatt då, men överlag så har Kina inte varit så, inte i rampljuset. Internationell politik har ju varit en väldigt liten del av primärvalet, synnerhet förra året. Men det här har förändrats av coronakrisen. Nu är Kina verkligen i rampljuset och i fokus för att man ljög för världen om covid-19, om coronaviruset. Och Trump och Biden, de har ordbråkat med varandra. Deras superpack har släppt ads och sagt att du är liksom mjuk mot Kina när du är mjuk mot Kina och så vidare. Och så här har pajkastningen gått ett tag. Och det enda jag kan säga nu det är att demokraterna, de brukar kunna vara aggressiva mot republikanerna i vad ska man säga, för någonting i valkampanjer, men sen har de oftast en ganska mjuk ton mot Kina. Men det har också republikanerna haft när de har varit i makten. Den som skiljer sig här, det är faktiskt Donald Trump. Han har en tuff position mot Kina och kan alltid haft en tuff position mot Kina, och nu börjar republikanska partiet i Kina-frågan bli som Trump, tuffa mot Kina på riktigt, vilket man inte var förut på samma sätt, därför att republikaner har ju, jag har ju pratat om det här förut, alltid tro på frihandel, och där har USA och Kina haft en lång och ömsesidigt gynnsam relation. Så är det. Och det finns många fördelar med det också. Men nu börjar vi se nackdelarna. Och de som påpekar de här nackdelarna, det är Donald Trump. Och republikanerna har väldigt snabbt ändrat positioner. Så att idag skulle jag säga att republikanerna, om båda partierna var Kina-kritiska förut, på lite olika, man betonade lite olika saker, och Kina-vänliga samtidigt, när man också betonade lite olika saker, så har vi idag ett parti som är tydligt Kina-kritiskt. Republikanerna, de börjar bli väldigt Kina-kritiska. Medan demokraterna, visst, de kritiserar fortfarande Kinas hantering av mänskliga rättigheter och sådana saker. Även Nancy Pelosi gör det. Men när det kommer till att peka ut Kina som den här fienden som släppte ut viruset och liknande, då är demokraterna mycket mjukare. Och i Joe Bidens läger så finns det röster som säger, nej men spela inte det här, det är Trumps spel, om du fortsätter att kritisera Kina på det här sättet. Du kan stigmatisera kineser i USA om du gör så här, och du vill väl inte bli som Trump. Det är den kritiken som Joe Biden måste förhålla sig till när han försöker formulera en trovärdig Kina-kritik och visa att han är tuffare mot Kina än Donald Trump. Och det problemet har inte Donald Trump på sin sida, utan han kan säga China virus, han kan säga vad han vill, och republikanerna kommer att tycka att du har helt rätt, vi måste besegra de här kommunisterna i öst, helt enkelt. Och så enkelt har inte Joe Biden, utan han sänder det bakbundna av sitt eget parti på ett helt annat sätt i den här frågan. Så att kontentan är att den här fighten kommer säkert att triggas upp under hösten, och där kommer Trump ha mycket mer fria händer att vara mycket mer Kina-kritisk än Joe Biden. Slutligen då, när det gäller valkampanjen, så är det ju så här att man kan tycka att Joe Biden är en dålig talare, man kan tycka att han helt enkelt är mycket sämre än Donald Trump. Jag tillhör de som anser det. Men trots det så är det så här att Donald Trump har fått mycket kritik nu på sistone för hanteringen av coronakrisen. Och det har sjunkit in i allmänhetens medvetande. Och Joe Biden leder. Enligt en ny undersökning av USA Today och Suffolk University Poll så leder Joe Biden med 44% mot 38% för Donald Trump. En nationell mätning då. Och det är... det är en stor uppgång för Joe Biden, för i förra mätningen så ledde Donald Trump över honom. Så att många mätningar visar nu, även i de här viktiga nyckelstaterna i norr, Rossbältet norr, visar att Joe Biden har tagit ledningen över Donald Trump. Och det här är någonting som Trump såklart måste ändra på, men det är svårt. Alltså coronakrisen gör att även Trump har händerna bakbundna. Joe Biden gömmer sig i sin källare och Donald Trump har händerna bakbundna. Och vi får se om Tim Pool har rätt, om det skulle bli en debatt faktiskt på scen mellan Biden och Trump, om Trump då skulle sopa mattan med honom eller inte. Och skulle det vara så, då är det kanske just på grund av att han gömmer sin källare som opinionssiffrorna går upp, därför att det är bara fokus på Trumps svagheter och inte så mycket på Joe Bidens svagheter. Men ja, vi får se vad som händer, men så ser situationen ut just nu. Det var avsnitt 1091 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.